Att leva hälsosamt är ett nytt ideal. Vi förväntas alla träna, äta rätt, sluta med allt onyttigt och därmed leva längre, friskare och lyckligare. Det är inte bara vi själva som förväntas ta ansvar för vår hälsa. Experter, forskare och inte minst politiker är mycket engagerade i vår hälsa, eller det som kallas för folkhälsa. Men vad är egentligen en förbättrad folkhälsa? Och kan politiker ordna det? Och hur vet man vad som är sant och falskt i hälsodebatten? Finns det verkligen något som är rätt för alla? I podden Hälsa för ohälsosamma försöker jag, Dov Debrad, bjuda in kunniga och intressanta personer för att diskutera hur vi ska förhålla oss till hälsa, vilket ansvar vi har själva och vilket ansvar politikerna har. Vem ska bestämma över hur vi ska dricka, äta, snusa, sova, röka eller träna? Välkomna till podden Hälsa för ohälsosamma. När vi spelar in det här så är det fortfarande januari. Förutom att det är årets fattigaste månad är det också faktiskt årets mest hälsosamma månad. Många vill starta på nytt. De vill bli smalare, mer vältränade, äta bättre, få bättre hälsa. Men redan i februari har de flesta återgått till sina gamla vanor. För det är helt enkelt väldigt svårt att ändra sina beteenden. Ni som är här idag är alla experter på hur man ska få människor att faktiskt klara av att ändra sina beteenden. Så välkommen Niklas Hus. Du är innovationschef på Länsförsäkringar. Ditt jobb är att dels försöka förmå människor att bli hälsosammare genom bland annat ny teknik. Har du några exempel på det?
Ja, alltså vi har gjort olika typer av piloter nu. Vi har haft ett fokusområde på just hälsa för att vi ser att det är ett ökat behov och utmaningar i vårt samhälle. Så att mina innovationspiloter har fokuserat på det de senaste tiden. Och där har vi bland annat gjort en pilot där vi fick eller försökte få människor att ändra sitt beteende vad gäller vardagsmotion. Och medvetenhet och hur lite man rör sig. Och också vilken effekt det får om jag börjar röra mig mer. Och så mätte vi och så utvecklade vi en helt ny app utifrån behoven och så vidare. Och vi gjorde 30 olika releaser under 2 månader där kunderna hela tiden var med och påverkade utformningen och vilka funktioner som fanns i den här och vad som triggade dem att förändra det.
Okay. Jag måste bara innan vi introducerar de andra intressanta gästerna bara fråga hur går det till?
Det går till så att ditt livsträd visualiserades i den här fantastiska lilla appen som vi utvecklade. Och varje dag som du nådde dina poäng som du skulle samla genom att du mätte hur mycket du rörde dig via din telefon eller din klocka, som är, om det är en smartklocka. Och hur många våningar du gick kanske, om du gick upp och ner i berg eller på ditt kontor. Och då samlar du poäng. Men du samlar också poäng om du stod upp vid din kontors, på ditt kontor när du jobbade här, för det var också bra. Och så fick du då ett löv för varje dag du klarade. Klarade du inte en dag så började om på nytt. Så då byggde vi en liten nudging där. Så fick vi igång dem att trigga på att ditt livsträd skulle växa. Och varje gång ditt livsträd växte så planterade vi också träd i Afrika.
Så det fanns olika saker du kunde få ut av det här?
Ja, och så fanns det en sån här topp 3 i landet. Vem har gjort mest poäng? Och så tittar vi på vad är det egentligen som triggade människor av de här funktionerna? Vad fick de att egentligen fortsätta? Och vi fick ju på 2 månaders tid under den varmaste perioden i svensk historia under sommaren alltså, en 20% ökning i hur mycket man rörde sig per dag, och 70% nådde Socialstyrelsens rekommendationer på vardagsmotion. Så det var fantastiska resultat som var jättekul.
Det låter spännande. Vi fortsätter. Vi nämnde nudging här och då måste jag introducera Samuel Salzer, som du är beteendestrateg och du jobbar på någonting som kallas för beteendelabbet. Och du jobbar med det här som man kallar för nudging. Det kallas på svenska puffa eller
knuffa.
Knuffa. Vad är det för någonting?
Kort så handlar det om att skapa miljöer och applikationer som gör det lätt att göra rätt. Det är väl det enklaste.
Och har du något exempel?
Absolut. Så ett vanligt exempel i butiken. Där har vi blivit nudgade sedan länge. När vi går till kassan till exempel, då står ju godiset exakt där vi ska.
Och det är helt rätt. Eller nej.
Så där skulle man ju kunna nudga genom att flytta någonting liksom nyttigare i samma situation. Men där är det väldigt tydligt att vi blir liksom, ja, men det är en miljö som är designad för att vi ska bli nudgade till att i det här fallet konsumera godis. Men det spännande som vi tycker är att man kan göra på massa olika sätt för att skapa liksom positiva beteendeförändring också.
Och det ska vi prata om lite senare också. Ja. Så ska jag introducera min sista gäst idag. Välkommen Fredrik Söder. Du är vd för Health Integrator. Du jobbar också med att försöka hitta rätt metod och hjälpa enskilda människor att börja leva hälsosamma.
Ja, absolut.
Hur gör ni där?
Vad vi har gjort är egentligen, precis som du är inne på, att hur vi kan förstärka individens förutsättningar till en bättre hälsa. Vad vi gör är att vi mäter upp individens hälsoprofil och matchar den egentligen mot ett utbud av olika digitala tjänster, tjänsteleverantörer och produkter. Men egentligen att hjälpa och guida, coacha individen men också ge resurser att kunna hitta rätt i den här djungeln som finns av olika digitala lösningar, tjänsteleverantörer för att hitta den lösningen som är optimal just för mig.
Så du menar det här, du måste, för att det här ska fungera och för att vi ska kunna bli hälsosamma och ta hjälp av ny teknik eller de här sakerna som Niklas pratar om, så måste vi hitta det individanpassat så att säga.
Ja, precis. Vi måste utgå från individen och min specifika profil, för vi är ju alla olika och har unika behov. Och det är både de behoven jag har men också de preferenserna jag har, för det här handlar väldigt mycket om en beteendeförändring. Och då bygger det också på att liksom jag känner att jag har rätt engagemang in i det här. Så att det handlar väldigt mycket om att göra de här ganska stora trösklarna som finns i en sån här resa så små som möjligt.
Ja, men hur gör man det då?
Initialt då, så först är det ju att skapa en insikt kring individen. Men också vad vi gör är att man får hjälp av en hälsopedagog i detta fallet då, som rådger, hjälper mig att tolka den datan som finns, omvandla den till en plan för mig som individ, men också rådger och guida mig bland de här tjänsterna som vi då erbjuder inom fysisk aktivitet, kost, stress, sömn, rökning och alkohol, men också utgå från de största behoven jag har och börja den kanten.
Okej. Okay. Du sa det att vi lägger ner extremt mycket på, du kallar det för reaktiv sjukvård.
Ja, det är liksom grunden i det vi gör här, att egentligen bara titta på hur kan vi skapa ett kompletterande system till det traditionella sjukvården för att avlasta det vårdsystemet och framförallt ur ett finansiellt perspektiv. Hur kan vi börja omfördela resurserna?
Så att man helt enkelt ska, vi ska försöka fördela resurserna framöver då, om man jobbar på det sätt som ni gör, så att vi istället för att fördela resurser till sjukvård ska vi fördela en mycket större mängd resurser till förebyggande åtgärder som är individanpassade.
Precis.
I den bästa av världar.
I den bästa av världar, för att då den vägen också säkerställa att den dagen jag verkligen behöver sjukvård, att jag får den absolut bästa sjukvården som går att få för pengar.
Ja.
Så det är en omfördelning av de resurserna och hur vi disponerar dem helt enkelt.
Ja, vad säger du Niklas? Har du någon idé om hur man... Ja, ni har jobbat lite ihop Niklas.
Ja, vi gjorde lite pro bono-arbete tillsammans kan man väl säga, som för att driva på den här diskussionen och debatten. Och har pratat rätt mycket om det i Almedalen på olika, och även här i olika forum. Men vi ser precis samma sak, och det är därför bland annat jag jobbar på Länsförsäkringar som innovationschef, och tyckte det var väldigt spännande när jag fick den frågan att komma dit. När man ägs av en tredjedel av Sveriges befolkning och har egentligen, så är alla vinnare på att jobba förebyggande. Mm. Och det är där vi hittar logiken nu för att kunna hjälpa er till egentligen med att hitta vilka olika typer av tjänster kan hjälpa människor att förändra både vad det gäller den psykiska men även den fysiska hälsan och även kost. Och nu håller vi på att testa och utveckla de här tillsammans med. Och jag är helt övertygad om att vi måste lägga en pott med pengar för ett sjukförsvar som vi brukar prata om i olika forum. Därför själva sjukvården i sig, att gå och lämna människor som behöver vård idag, som redan har kommit så långt, de kan inte släppa det. Och idag har vi inte ens resurser att ta hand om efterfrågan på flera landsting av de som behöver vård.
Så vad vi ska göra är se till att de inte kommer till sjukvården.
Exakt. Mm. Vi måste komma dit.
Och då är ju den springande punkten, hur gör man det?
Det är bland annat till att utveckla sådana här tjänster som jag pratade om i början. Mm. Sen så, till exempel vi gjorde en grej kring psykisk ohälsa för ungdomar, där vi hijackade L-galan tillsammans med Icona Pop.
Okay.
Och det där är ju lite annorlunda. Och då designade vi en helt galen t-shirt för att visa på att det perfekta livet som ungdomar ser i sociala medier, det finns inte. Utan det kanske finns andra saker som är normalt, att man inte mår bra. Så då fick vi olika YouTuber och offentliga personer att ha på sig de här, och man ville ha på sig dem och visa, bland annat då Ikona Pop, att det perfekta livet som ni ser på sociala medier, det kanske inte är det som är varje dags sanning. Va? Mm. Och då kallar vi det för misslyckad, alltså fröken lyckad eller misslyckad. Och skapade just en design, eller en kampanj kring detta. Och nu har den spridit sig för internationellt, heter Imperfect, eller I'm perfect. Mm. Och det är ett sätt för att börja att ta på den här frågan vad gäller sociala medier, hur det påverkar våra ungdomar idag, så att även föräldrar och skola kan börja jobba med den här frågan tidigt. Mm. Och att faktiskt påvisa att...
Men kan man utnyttja, om vi pratar nudging här, kan man utnyttja sociala medier ur ett nudging-perspektiv, tänker jag?
Absolut. Det viktigaste, tänker jag, med mycket mer sociala medier och även teknologi och smartphones och allt som man gör idag, det är ju att det finns ju inte egentligen en återvändsgrej. Eller så här, vi kan inte gå tillbaka till att inte ha telefoner. Så målet måste hela tiden vara att hur kan vi bli bättre på att använda den teknologi vi har idag och få bättre relation med våra telefoner som vi har. Och där kan vi absolut använda nudging i, speciellt pratar man mycket om hur man ramar in budskap. Och det gjorde ju ni väldigt bra, tycker jag. Det var ju väldigt perfekt där. Och hur man, men det är ju mycket hur man kommunicerar. Och vad som finns runt omkring oss, om vi pratar som beteendeperspektiv. Du nämnde det lite tidigare, tror jag också. Att det finns några triggers runt omkring oss. Vi är ju hela tiden liksom stimulerade runt om i våra miljö. Med massor av saker som vill ha vår uppmärksamhet på olika sätt. Och där kan man se tydligt att en som vill ha mycket uppmärksamhet är ju vår telefon. Och där blir vi triggade till att kanske göra saker som vi inte alltid önskar i efterhand. Där man kan se att forskning via Storbritannien, så är det många sociala medier där folk i efterhand då uppskattar att de hade önskat att ungefär 40-6% av deras tid hade varit liksom spenderad i större grad än de ville i efterhand. Att de hade fastnat i sitt Instagram-flöde eller i Twitter eller någonting.
Det finns ju sådana här nu, man kan mäta hur mycket man är på sin smartphone, så att säga. Och det är ju någon slags tanke att man ska kunna då tänka det här var alldeles för mycket.
Det... Ja, och det är ju också faktiskt, vi är ju med i...
Funkar det, höll jag på att säga?
Ja, men det gör väl det till en viss del, tror jag. Det har ju kommit som ett resultat av ett initiativ som vi är med i också, som heter Time Well Spent. Som har varit drivet under flera år nu, där man har liksom försökt få företag som Apple och Google, sådana som liksom har väldigt stor påverkan på hur vi använder vår teknologi, att det är lättare för oss att agera i linje med vår vilja. Så där har man ju nu, som du beskrev, fått i alla fall lite hjälp med att man kan se varje vecka lite hur man spenderar sin tid på mobilen, och kunna reglera och sätta mål för kanske, ja, men vissa saker kanske man inte vill spendera mer än någon timme på per dag. Och då får man påminnelse om det.
För jag tänker, det var en historia som du berättade här, Niklas, innan vi satt oss här i studion. Det här med att vilja göra saker som man tror är väldigt bra för en, och sen så upplever man att det här är bara oerhört stressande. Du måste berätta, Niklas, vad du var när du var i Almedalen.
Ja, det var 2017, så kände jag att jag måste mäta hur sunt Almedalen är för mig egentligen, hur nyttigt det är för oss människor som är där. Och då kom jag i kontakt med ett företag som hade utvecklat en sensor som egentligen mäter hur mycket jag rör mig och när jag sover och EKG och allting, hur jag andas. Och då kunde jag följa min kurva, och det jag såg, det var ju att jag ökade ju hela tiden belastningen. Jag hade ungefär 5 framträdanden varje dag på scen, och
det var bara,
och då har jag lärt mig så här, ja, men Niklas, nu måste du ut och springa, fast jag egentligen tycker om att springa, så gör jag det ändå, för att det är bra liksom. Och nu tränar jag faktiskt jättemycket, men just löpning har jag svårt att hitta den här känslan, men det gjorde jag. Det som hände, det var att jag ökade belastningen. Så att egentligen skulle jag ju behövt sätta mig ute vid havet och titta ut och se fiskmåsarna där och bara njuta av tystnaden och inte göra någonting alls. Eftersom jag var så extremt aktiv och sprang mellan varje möte, så blev inte det sunt för min kropp egentligen.
Så du hade behövt vila istället,
ja,
helt enkelt.
Men om jag inte tittar på min egen data, om jag inte förstår datan, så kan jag inte se de korrelationerna och också orsakssambanden, och kan inte heller förändra mitt beteende. Därför jag ser inte, jag förstår inte det. Och där tror jag är nästa grej, apropå du sa, vad ska vi göra? Tänk om, jag har ju jobbat på Skatteverket tidigare också, jobbat med att driva den förändringen. Så, men då har jag lite kärlek för just Skatteverket. Och tänk om vi hade bytt ut skatten. till att du kan betala en del av din skatt med din egen data. Tänk vad det skulle innebära om vi i Sverige kunde få data från alla människor och kunna titta på den datan, inte se att det är just du David, utan det är någon annan kanske som har den åldern och väger så mycket och så vidare. Och om vi börjar jämföra och kan se mönster så skulle vi kanske kunna operera och göra insatserna där det verkligen gör ont och behövs istället för att vi kanske slänger pengar i sjön. Och då skulle det kosta mindre, vilket gör att kostnaden för, eller intäkterna för skatt är egentligen mindre värt än din egen data hos populationen Sverige.
Ja, så är
det. Nya skatten är din data.
Ja, eller man kan individanpassa skatten efter hur mycket du då belastar systemet. Ja, då börjar vi snacka lite obehagliga.
Ja, den gillar inte jag, utan jag tycker tvärtom den positiva. Jag är med och bidrar, precis som skatt bidrar.
Jag förstår det. Fredrik.
Nej, men alltså, jag tog lite tillbaka till din första fråga här kring att vårda sjuka och att faktiskt börja jobba förebyggande. Det är ju det som vi är inne på här, en väldigt annorlunda logik, och det handlar ju väldigt mycket om en beteendeförändring, och det är ju också som du var inne på här Samuel, att då är det nya typer av verktyg som vi behöver använda, och det är ju den världen vi rör oss in i väldigt, väldigt snabbt nu med både möjligheter och utmaningar.
För en sak som jag var inne på, det är just det här med vad vi säger att vi vill göra, och vad mycket det vi arbetar med, det är just vi möter både organisationer och myndigheter där de har ett problem, där det finns att folk har en vilja, någonting vill göra, men ändå så händer det inte. Så det är ett gap mellan vilja och handling. Och där, apropå lite du nämnde också, att vi behöver lite nya sätt att jobba där. För där har vi tidigare tänkt mycket, ja, men dels att vi måste informera. Att vi måste sprida mer och mer information, för att det är det som fattas.
Och folk har ju hur mycket information som
exakt
helst. Det är det som är, det händer ingenting i alla fall.
Exakt. Och samma sak med, till en viss del, motivation också. Att folk är ju till stor del motiverade att göra...
Vilket märks på nyårslöftena.
Exakt, exakt. Så att vad vi behöver göra, det är ju just att, lite som Niklas också var inne på, just med att vi behöver ju ta fram då tjänster som gör det enkelt att agera i linje med ens vilja.
Men då har jag en fråga här. Mm. Om vi nu säger, du jobbar med nudging då. Hur gör man rent konkret? Vi säger någon som äter för mycket chips på fredagarna och som dricker lite för mycket eller vad de nu håller på med. Så här. Någon gått upp alldeles för mycket i vikt. Så hur skulle man jobba med den här personen så att det här inte faller dit hela tiden? Så enkelt med triggers och så.
Så först så skulle man ju vilja förstå den här personen. Den har ju förmodligen en anledning varför den gör som den gör idag. Vare sig det är en bra eller dålig anledning, så gör den vad man gör av en anledning. Så man behöver förstå hur ser det ut idag, hur ser den situation ut, vad är dens drivkrafter och hinder och så vidare. Om du nu har viljan att den vill gå ner i vikt och den vill äta mindre chips och träna mer.
Men jag jobbar i psykiatrin, jag har aldrig träffat en patient som är överviktig som inte vill gå ner i vikt, eller väldigt, väldigt få.
Exakt,
kan jag säga.
Nej, det är exakt så. Då vill man säga, okej, hur kan vi förändra miljön? Dels då kanske ta bort de här triggers som gör att man kanske faller i de här ohälsosamma beteenden. Om man har chips hemma så kanske man kan slänga dem. Om man då har läsk och andra sådana saker, samma sak med det. Så man börjar plocka bort lite de här negativa sakerna som gör det lätt att falla och göra fel. Sen så är det vissa beteenden som man kanske vill förstärka. Och då är kanske då, du nämnde löpning eller någon form av träning. Då vill man ju så här, okej, vad är det närmaste gymmet som du har i närheten? Eller vad är det som tycker, enligt dig, är det roligt att röra på sig? Är det gymmet? Är det att gå på danskurs? Det kan vara massa olika saker som man skulle kunna göra för att röra på sig. Och sen göra det så otroligt lätt som möjligt för dem att ta sig till. Eller att det är liksom väldigt enkelt för dem. Kanske se till så att de har träningskläderna framför dörren. De har kanske någon träningskamrat som väntar på dem där. Det finns ju massa saker man kan göra.
Det här låter ju som man jobbar i kognitiv beteendeterapi i hög utsträckning inom psykiatrin också. Men nästan alla mina patienter som rör sig alldeles för lite, så är liksom det så här, minsta beteendeförändring är där man går in, så att säga. Det som är absolut enklast, så därför brukar vi säga till patienten att du ska ta ett varv runt kvarteret. Det är inte världens roligaste, så det är inte... Men det är i alla fall bättre än att sitta i soffan.
Precis,
så att säga.
Precis. Och jag skulle säga att det var nudging är, det är ju inte, det är något som har fötts genom år där dels forskningen har kommit fram, men dels också att man har kombinerat insikter från psykologin, som du nämner, beteendevetenskapen, ekonomin och så vidare. Och genom det är ju hur man förstår dels hur vi tar beslut, men vad som behövs för att vi ska liksom förändra oss.
För jag tänker mer lite sån här hjärntvättsvarianten som godisen till, alltså flytta grejer. Men ja. Det jobbar ni också med.
Absolut.
Exempel på sådana strategier kring chipsätaren.
Vi var på en konferens där vi talade som heter Gamify Us, som var en gamification-konferens. Och där hade de förra året haft en kost där det var förvalt att välja kött i det här fallet. Och då skulle vi bara se, men hur kan man nudga folk att kanske äta vegetariskt? Om vi då vet att, ja, men i alla fall, det är bättre för miljön, vet vi. Så hur kan vi se också som ett beteendeexperiment, eftersom det handlar om gamify och gamification, så kanske vi kan göra det med deltagarna också. Så då gjorde vi en väldigt enkel sak. Vi ändrade i anmälan att det förvalda exemplet, i det här fallet, var vegetariskt. Som är, det här låter inte som en så här dramatisk förändring. Från att tidigare år var det förvalt att ta kött, nu har man förvalt vegetariskt. Fortfarande får man välja vad man vill. Men då säger man att förra året så käkade 10% av deltagarna vegetariskt. Hur många tror ni käkade i år?
90%.
Wow.
Ja. Ja.
Ja. Så att det finns ju sådana här nudge, liksom mer knep. Mm. Eller
och åter till chipsen.
Är det chipsen som har prövat för dig?
Nej, jag vet inte.
Nej, men det är väl... Ja, men då skulle det vara när man köper chipsen skulle vara intressant.
Ja, men det är där jag tänker någonstans. Exakt. Man måste börja.
Och där hamnar jag är ju... I min matbutik, där jag handlar, då är det sista sträckan, det är som någon form av så här, ja, men survival-bana. Sån här. Då ska man först genom en gång med chipshyllan och sen ska man förbi läsken och sen sista sträckan då är det godiset.
Så där, men det måste ju bero på att livsmedelsbutikerna tjänar ju pengar på det här. Exakt. Så de vill göra på det sättet. Så det bästa sättet är att de tjänar mer pengar på annat.
Ja, men det skulle vara toppen.
Mm, vara toppen.
Eller belöna dig som kund för ett gott beteende. Att du får en del av det.
Ja, men det är jättebra. Då är vi tillbaka till din... Jobbar ni...
Vi jobbar ju bland annat med livsmedelsföretag där den här typen av lösningar finns. Att i takt med att du rör dig mer i vårt fall då, så blir du också belönad i form av, i detta fall, rabatter på hälsosam mat som då är bättre för din hälsa. Så det är ett första steg att också... Det är en typ av nudging det också. Att,
verkligen.
Det är ju himla bra. Jag tänker att man kan ta som i stadium, den här idrottsbutiken där de har såna här löparbanor. Det skulle man införa i de flesta livsmedelsbutiker då. Så får man extra poäng på livsmedel om man springer i den där löparbanan.
Exakt. Och jag menar, livsmedelsindustrin är ju väldigt, väldigt duktiga på att påverka ett konsumentbeteende. Så att det handlar ju väldigt mycket om att driva den riktningen, och vill säga att skapa ett mervärde för kunderna då. Mm. Så att, där har vi några sådana exempel på den plattformen vi har som gör just det här idag.
Det finns ju, jag träffar på ett annat bolag som är ett litet startupbolag som har utvecklat en algoritm som utifrån dina smakpreferenser analyserar och sen också din egen data kring din hälsodata. Så tar den fram recept som är skräddarsydda för dig, som är mycket nyttigare än de du normalt sett brukar tillaga, men som du faktiskt gillar. Och det är ju ett annat sätt att också öppna upp ögonen för att ja, men här finns ju massa goda recept.
Men hur gör de det rent konkret?
Ja, men det de gör det är att de tar olika prover så att de kan se och testa hur du mår. Och sen så skriver du in vad du gillar och sen så har den massa recept i din databank. Och sen hittar den ingredienser och så vidare som bygger på att du hittar då. Sen kan du väl betygsätta också vad du gillade vidare, så att du blir lärandet blir bara större och större.
Men det låter ju väldigt fiffigt.
Så det finns ju massa sådana nya. Sen jag träffade på en annan entreprenör som var massa energi, Pigge Verkelin, som pratade om att han ville få att alla ska veta hur mycket socker det är i varje produkt som du köper. Att du själv kan välja. Så om du har 5 stycken ketchupflaskor, så bara genom att titta på hyllan så ser du hur stor procent socker det är.
Ungefär som det står alkoholprocent. Ja, det står ju på vinflaskorna, står det ju på sockerhalten.
Och då kan du ha det på hyllorna där du bara enkelt kan se, så får du välja själv om du vill ha mer eller mindre. Om man skulle kunna göra en bedömning på alla chipsbåsar.
Men det där kräver ju någonstans en politisk intervention, att man ska på något sätt säga att det här måste företagen göra. Och så. I alla fall de som har höga sockerhalter kommer inte vara så himla intresserade av det. Det faller ju lite på det. Att då överlåter vi till politikerna att styra upp det här.
Börjar man med butiker kanske som är intresserade att göra ett sånt koncept, därför det finns öppen data som du kan hämta upp så att du kan faktiskt visualisera det utan att alla är med på det. Och sen kan det du konsumenten...
Men för att det ska gå igenom så måste ju butiken vinna någonting på det, tänker jag.
butiken kanske vinner på att du har en sån tjänst som gör att jag som kund vill bli medveten, och därför går jag dit för att jag får en tjänst som ger mig ett mervärde och sånt som idag är ett mörker. Därför, hur lätt är det för oss att identifiera vad som egentligen finns i produkten när vi köper den? Det går nästan inte. Så det är ett mervärde som man skapar som gör att kanske kunder kommer dit för just att jag får mer än att bara handla en produkt.
Mm. Det är väl också lite tillbaka till ämnet här med digitalisering. Jag menar, den här typen av lösningar, det exploderar ju fullkomligt på marknaden av olika både tekniker, lösningar och så vidare just nu. Och det är ju en jätteutmaning framförallt för den här typen av personer som behöver använda det, att hitta rätt i den här djungeln av olika lösningar.
Men jag tror inte alla lyssnar, inklusive jag själv, och det är därför ni är här, jag är helt medveten om, vad finns det? För vi vet om de här smartphones som mäter hur många steg man och hur högt man ändrar nivåer och kolla hjärta och lunga och så här. Men finns det andra saker som man... har vi några exempel på något annat som man skulle ha nytta av i det här fallet? Ytterligare grejer som är framkant, så att säga. Vad kommer?
Det vet vi inte förstås. Det är liksom den stora frågan här. Men vi ser ju att tekniken utvecklas ju väldigt, väldigt snabbt. Och det är ju så att idag så diskuterar vi väldigt mycket tekniken som lösning, snarare än kanske se det som ett verktyg som vi kan sätta in i en funktion som kan skapa värde. Och jag tror att det här är väldigt mycket som är, för att nyttiggöra det här så gäller det att kunna se vad kan vi skapa med de väldigt kraftfulla verktygen som finns. Men också se att det kan finnas risker med vissa typer av verktyg. Så att vi måste liksom förstå, vad är det för typ av teknik som växer fram och vad innebär det? Allt från röstigenkänning till att vi mäter oss själva. Hur används den datan? Hur hanteras den datan och vad kan det innebära?
Jag bara kommer att tänka på när jag och min fru skulle köpa en ny toalett. Vi skulle köpa en sån här modern grej, som en sån här japansk toalett som spolar i rumpan på den. Och det som var intressant, att fråga den här personen som vi pratade med, vad är det för typ av toalett ni vill ha? Vill ni ha liksom en Skoda-varianten, eller vill ni ha Audi, eller vill ni ha Bentley då? Då frågade jag min fru, vad är Bentley-varianten då? Ja, det visade sig att det är Japan. Så har de sådana här toaletter som mäter avföringen, exakt vad man har fått i sig för näringsämnen och sådär. Sådana grejer skulle då hjälpa en att då välja nyttigare mat och sådär.
Kunde du prata med dem?
Ja, det vet jag inte. Det förtäller inte historien, men det är sådana grejer du pratar om, förstår jag då.
Ja, det finns ju massor med sådana exempel, absolut, med allt vad det innebär. Men jag menar till exempel om du då kan mäta avföringen. Jag menar, det är ju en väldigt, väldigt bra markör på väldigt mycket relaterat till din hälsa.
Och det är ju... jag bara undrar, kommer vi verkligen att äta bättre? Trots det, jag sitter där och skiter på toaletten och så kommer jag ändå på något sätt fortsätta äta mina chips. Eller kommer det förändra någonting?
Ja, det är ju tillbaka till beteendeförändringar. Första steget på en beteendeförändring, förutom att vilja, precis som du är inne på, är ju också att få insikten om var befinner jag mig. Och det är ju där vi är då i mätbarheten. Steg ett när du kan mäta är ju att du skapar en insikt. För sen i nästa steg kunna förstå den här insikten. Hur kan jag ta den vidare?
Mm. Jag bara tänkte, Samuel här, du jobbar ju bland annat med ett projekt här för att få människor inför operationer och vara mer hälsosamma och undvika cigaretter och sprit. Hur har det gått och hur har ni jobbat med det?
Jo, men väldigt bra. Det är fortfarande ett relativt tidigt skede. Men vi ska hjälpa då folk som har någon form av rökning eller alkoholbeteende tidigare.
Och hur ska ni göra det? Det som jag ser, och det har vi pratat om i den här podden tidigare, det är ju att det finns en grupp där traditionella sätt att komma åt för hög alkoholkonsumtion eller för rökning och så här, det biter liksom inte. Är det den gruppen ni tänker att här kan vi jobba nytt? Eller är det...
det här är lite unikt, för det här är ju folk som ska gå in i en operation. Så de har ju...
de har ännu högre motivation.
Verkligen. Så de har, om de slutar 8 veckor före och 4 veckor efter operationen, då kan de fyrdubbla sina chanser för en lyckad återhämtning.
Så det är väldigt... och ändå slutar de inte.
Nej. Så där ska den här digitala applikationen vara som en ledsagare för dem att under den här perioden sluta. Där var ju en av de största insikterna i förberedelsefasen att varje cigarett, varje drink görs av väldigt olika anledningar och beroende på personen med väldigt olika konsekvenser.
Så det är det ni kartlägger då för att försöka komma åt det?
Delvis, precis.
Delvis.
Så, så just det är det som är spännande och det är ju det som du var inne på, att när man kan samla de insikterna av vad faktiskt folk gör och vad som driver folk, då kan man även anpassa lösningar efter det i och med det. Så det blir ju en väldigt spännande, som jag ser nu, där vi fortfarande är väldigt tidig del i den här fasen när vi börjar använda machine learning och sådana saker på en väldigt tidig nivå. Man matar en maskin med kunskap och genom den här kunskapen skapar den mönster som den kan sedan lära sig av och genom fortsatt liksom lärdom kunna agera på olika sätt. Så att ni har säkert alla varit med om det och jag själv med i vissa, när man signar upp för saker online som nyhetsbrev eller vad som helst, så ska man identifiera så här, här är en bil på bilden, här är en skylt på bilden och så vidare. Och det är ju ett sätt för oss att hjälpa maskinerna att lära känna vad en bil ser ut som. Det är ju det den här funktionen har.
Jag trodde det var för att säga att vi inte var maskiner själva.
Nej, det är det som är roliga. Att
det är det vi tror.
Ja. Men de märkte att det var väldigt gratis. Det är som en så här, han som har kommit på det har ju gjort det som en sätt att outsourca arbetskraft till oss då, att träna upp maskiner runt om i världen.
Men de här maskinerna ska då användas till att hjälpa de här patienterna som ska opereras då och hitta strategier själva då. Så att det går tillbaka till oss. Alltså. Det är inte bara vi som lär maskinen, det är maskinen som ska lära oss tillbaka, antar jag.
Lite så, precis.
Men hur går det till?
Vi är tidigt skede. Just den här kanske,
just den kanske är svår. Ja.
Jag kan ta ett annat exempel från en hälsoapp där just man hade en utmaning att vi har en väldigt stor skara såklart då som vill gå ner i vikt, men de lyckas inte med det. Och då hade de lite hälsoplaner som de gav till sina användare. Och då skulle vi se så här, hur kan vi hjälpa dem att anpassa de här planerna för att göra dem så att de funkar bättre helt enkelt. Och de ger bättre resultat i längden. Och då var vi faktiskt tvungna att göra en intressant sak. Och det var dels att vi var tvungna att sätta en tidsbegränsning på de här planerna. För till en början så hade de varit obegränsade. Och vi vet ju själva att vi lever, vare sig vi har carpe diem-citat och sådär på dörren hemma eller på kylskåpet, så behöver vi inte så mycket inspiration kring att leva i nuet. Utan nuet är vi ofta i. Och vi fokuserar väldigt mycket på vad som händer i nuet och vad som påverkar oss i nuet. Och det svåra är ju om man inte ser liksom vad man gör kommer leda till. Så om det bara är som en...
Så då skjuter man bara upp det hela tiden. Det är en sån enkel sak att hjälpa människor att inte skjuta upp ett beslut. Så att säga. Jag ska sluta röka imorgon istället för att göra det idag.
Exakt. Och just kunna se att så här, amen, det är som om jag skulle ge dig en plan. Så här, nu ska du börja springa för evigt.
Mm. Ja, det funkar dåligt.
Ja, det funkar dåligt. Men vi kan ju börja med att vi ska springa den här veckan och så vidare. Mm.
Lite
så
som jag var inne på, du ska ta ett varv runt kvarteret.
Verkligen. Mm. Och sen så gjorde vi en annan intressant sak där vi verkade att just med dieter så är ju en utmaning att de kan lätt bli lite fängslande. Att man tror att ja, men det här är bara det jag får äta. Det kan bli väldigt begränsande. Så man känner att så här, okej, antingen så gör jag det här eller slutar helt.
Det är därför dieter tenderar att funka i början och sen så går man upp ännu mer vikt efter
exakt.
Dieten. Så att säga. Man inte orkar hålla den här stränga dieten längre.
Exakt, så där hade vi som en del av planen faktiskt att ta cheat meals. Så man fick som en del av planen att ta cheat meals.
Men är det inte det som är 5-2s framgångskoncept på något sätt? Att du ska hålla 2 dagar och de andra 5 dagarna får du äta precis vad du vill.
Ja, men lite så. Det är ju lite den tanken också. Och ja, men så här... Då märkte vi att ja, men det här gav faktiskt väldigt stor skillnad och att folk kunde hålla sig fast lite.
Spännande. Mer. Ja, men om man går vidare då, så här, ni säger man en massa tekniska grejer som Fredrik är inne på, det finns så mycket som helst, men ser ni inte någon fara med de här tekniska prylarna?
Absolut, det är ju så, myntet har ju alltid 2 sidor och det är ju så alltid med verktyg, det beror ju på precis hur du använder det. Om du har en kniv så kan du rädda liv som kirurg, men du kan också ställa till väldigt stor skada. Och det är ju så med alla kraftfulla verktyg och det är ju precis det vi har här. Det kommer väldigt, väldigt mycket kraftfulla verktyg, så det är en väldigt viktig debatt om hur vi använder det här också. Då, för det,
För jag tänkte, i Kina så har man ju mycket såna här teknik för att shaming, eller så här, man skambelägger folk som om de inte beter sig på ett korrekt sätt. Jag fick reda på att de har sån här ansiktsskanning, om du går går mot rött till exempel, så kommer det upp stora bilder på en, och sen får man digitala böter hem och så. Men i och för sig, jag menar, någonstans så är det väl det vi tänker oss, fast inte med skamdelen. Men det är svårt att se var går gränsen.
Ja, och jag tror att det hela tiden handlar det om att använda datan till det positiva, för att ge en tjänst tillbaka som hjälper mig att fatta mina egna beslut. Ibland orkar jag kanske inte det och kan inte, men jag kan bli medveten och så kan man få hjälp på traven. Men om vi använder det för positivt, att kunna identifiera vilka saker och insatser vi behöver göra innan det är för sent. Som din toalett, den hittar vi också där. För jag hade en kreativ workshop för 2 år sedan, och det identifierar vi att vi behövde en sån här smart, intelligent toalett, och vi hittade den i Japan.
Ja, ni gjorde det.
Så det var ju lite kul att berätta det. Och det som var spännande där är att den kan identifiera diabetes
och
även tarmcancer och sånt där. Och det är ju klart att om man får reda på såna saker i tid, så minskar ju kostnader och lidande. Så det är ju väldigt positivt.
Förbättra prognosen.
Sen kan det bli väldigt spännande när man är på en fest och man har massa människor där och larmklockan ringer liksom, och alla möjliga saker.
Man kan se någon slags bingo.
Men det finns ju en sak som jag tycker, vi har ju till exempel Inspektionen för vård och omsorg. Vi har massor med Lex Maria och Lex Sara-ärenden. Idag finns det ju analytiska modeller, verktyg som textanalys och även röstanalys. Om vi analyserar, och även journalen kan man använda detta på, men även de här olika Lex Maria, och då kan man köra igenom alla Lex Maria-ärenden, och då kan man identifiera orsak. Där skriver man ganska utförligt ju. Vad är det som egentligen har hänt? Vad har vårdgivaren gjort för att se till så att det inte händer igen? Och vad var orsaken till att de här hände? Idag så sitter vi och bedömer var och en, och så gör vi manuella uppföljningar. Här skulle man kunna göra det automatiskt på bara några sekunder, köra igenom all den mängden av data och få fram orsaker. Vilka är de mest förekommande skadorna inom vården? Varför uppstår de? Och konsekvenser och så vidare. Sen hade man kunnat genom det förbättra både vilka olika inspektioner man ska göra, för man kan identifiera områden på ett annat sätt. Men man skulle också kunna identifiera de som inte har några skador, vilket man också kunde lära sig. Vad är det de gör som ser till så att inte skadorna inträffar?
Och då menar du, det kan vi använda i det förebyggande
arbetet? Förebyggande för hela vården. Det är ett paraply som finns. Och i din journal, tänk om vi skulle hitta alla de här mönstren i olika data. Men vi behöver inte se att
men
just
det. Men vi är egentligen före sjukvården här i väldigt många sammanhang. Hur skulle man använda det då?
Om du då tänker, vi håller på med ett samarbete och hittar Formera nu nere i Region Skåne med den regionen, och även BRIS diskuterar, och Svenska kyrkan, RISE och så vidare. Där vi tittar på barns psykiska hälsa. Kan vi utveckla en app som hjälper barn att identifiera orsaker till att jag mår dåligt? Och även skapa en plattform för kommunikativt emellan barn som kanske har kommit över det, som kan det, kan hjälpa ett som precis har börjat identifiera och mår dåligt. Och genom då användningen av artificiell intelligens, av en chattbot, att kunna, jag kan bara skriva så får jag svar, och sen så ringar man in samband emellan saker som jag säger i olika situationer och i olika kontext. Så kan jag hitta mönster i den här datan. Mm. Det är otroligt spännande att kunna använda den.
Då
för
kan
att
du också hitta lösningar.
Och jag kan hitta personer i nätverket, andra ungdomar som har varit där, som kanske till och med nu mår bättre. Och man då kan också uppfatta om det är positivt. Hur mår jag?
Hur mitt gjorde de för att må bättre? Ja. Då har du egentligen svarat på min nästa fråga. Det här nämligen att det är ju en selekterad grupp, eller en särskild grupp som är väldigt utsatt här. Det är människor med lägre utbildning, lägre inkomst, alltså åtminstone statistiskt sett mycket svårare att leva hälsosamt. Och där har du en strategi som man skulle kunna uppmärksamma det. Har du någon nudging-strategi vad gäller det här?
Vilken fråga?
Kring den gruppen, vi har ju pratat lite om nudging och vad det, för att just det som är problemet med folkhälsa är att det är ju ofta de här väldigt välutbildade, det är en grupp som tränar mycket, det är de som köper de här klockorna och digitala verktygen och sådana här grejer, men den här andra gruppen som egentligen är de som skulle ha störst behov av det, de når vi inte, så att säga.
Där kan jag säga, vi har jobbat en del med vad man kallar för corporate well-being, eller när man jobbar med hälsa på företag. Och där ser man, om man ser som en liten mikroversion av det här, där det har funnits väldigt många initiativ för att få medarbetare att vara mer hälsosamma. Men vad som hänt mycket är ju att de har funkat, men bara för 20% ungefär. De som är väldigt drivna och de som du beskrev, de springer mer, de käkar bättre och så vidare. Men sen så är det väldigt stor andel som inte gör det. Och där har det fungerat bra att dels göra det mer individanpassat. Det låter ju lite så banalt, men vi kommer tillbaka till det, att göra det enkelt. Att vi behöver förstå varför agerar folk som de gör idag. Och hur kan vi göra enkelt för folk att ta bättre beslut. För det är ju, folk agerar ju mångt och mycket i vad som är genvägen som man tar. Eller,
rationellt för dem.
Ja, exakt. Exakt.
Vi tänkte vi ska försöka avrunda lite grann, men som sista fråga till er alla tre här. Om vi nu har haft den här diskussionen om den här nya tekniken och nudging och alla sådana grejer, vad tänker ni och föra till politikerna? Hur skulle ni vilja säga att de agerade utifrån det vi har pratat om idag?
Jag skulle vilja säga att det finns ju otroligt mycket möjligheter, och det handlar väldigt mycket om att skapa en kultur av att faktiskt också våga försöka utforska möjligheterna med den här nya tekniken. För att jag tror att lite utmaningen idag när det gäller politik och landsting och det offentliga är att man är väldigt, väldigt försiktig med det här. I många fall med all rätt, men jag tror att man måste skapa den här typen av miljö där man faktiskt får utforska och lära sig i den här typen av saker som är helt nya, där vi faktiskt inte vet. Vi kan inte ha alla svaren innan vi faktiskt har försökt. Så att börja försöka, börja göra, så kommer vi lära oss under resans gång.
Ja, och jag tror att vi måste först tillsätta ett sjukförsvar, alltså någon som fokuserar på det förebyggande och får en budget för det. För det reaktiva, att någon ligger framför dig och håller på att dö, kommer alltid få första prio. Än att se till att någon som inte kommer att vara om 5 år får hjälp. Så jag tror att den är, för att annars kommer vi aldrig få prioriterat upp det, särskilt med tanke på att vi har såna utsatta situationer med ekonomi i landstingen idag. Sen tror jag att vi måste börja styra mer på horisontal, alltså vi måste styra på helheten. Idag så styr vi för varje myndighet, kommun och instans i sitt lilla stuprör, och vi missar då människan. Så vi måste hitta nya ekosystem där vi samverkar och använder våra krafter och budget och kunskap över gränserna. Och det är lite det vi försöker nu hitta som nere i Skåne till exempel. Att nu ska vi inte vara i var och ens stuprör, utan nu hittar vi de här verktygen där vi gemensamt faktiskt vill skapa förändring och hjälpa individen. Och inte vad vi mäts på i vårat specifika lilla affärsområde.
Mm. Och jag tycker att det man kan skicka vidare, det är att vi behöver kanske släppa tag lite på att det är bara lagar och information som vi kan förändra beteenden med. Och bli bättre på att tänka, men kan vi förstå bättre våra användare, i alla fall våra medborgare? Och kan vi genom att förstå hur vi tar beslut och på den vägen också samla in insikter i vad faktiskt händer i data och i den processerna, så kan vi också då skapa bättre processer för att förändra beteenden i samhället. Jag tror att det är väl just det som saknas lite idag, att vi behöver förstå hur folk agerar bättre.
Så som vanligt så är ju budskapet att inhämta kunskap från experter, så kommer ni fatta bättre beslut, ni politiker, kan man säga då. Så sammanfattar jag då. Jag vill också lägga till det som Niklas var lite inne på här precis innan vi avslutar, att det är en annan sak som gör att det här med sjukförsvaret inte blir till. Det är ju att det är ju som det ofta är lite sexigare med de här akuta operationer och sånt här än förebyggande arbete. Men jag tror att ni tre med era olika ingångsvinklar med det här digitala, tekniska och så, gör att det blir lite tuffare det här också. För att förutsättningen för att du ska ha ett sjukförsvar är att folk vill jobba i det, eller hur? Mm. Och ni har hjälpt till med det. Tack alla tre.
Tack så mycket.
Tack så mycket. Thank you.